Ja, välkommen till Slaget efter 12. Det är tisdag idag och det drar ihop sig till att kommunerna ska meddela vilka skattesatser kommer att gälla nästa år. Det är via kommunalskatten som nästan allt finansieras, det vill säga de tjänster och välfärd som vi medborgare behöver och har rätt till också. Hur de här skatterna slår åt vilka håll? Vissa har ju höga skatter, andra låga skatter. Det ska vi diskutera här i Slaget efter 12 tillsammans med Kristina Bossar som är kommundirektör i Korsnäs. Välkommen.
Tack, tack.
Ida Sulin finns med här i studion i Helsingfors. Du är direktör vid Kommunförbundet. Välkommen.
Tackar.
Och med oss har vi också Sari Multala, samlingspartist som är ordförande i stadsstyrelsen i Vanda. Välkommen.
Tack.
Då ska vi se här. Ja, kommunalskatten är ju inte lika för alla om man nu får säga så. Därför att den är väldigt olika i olika kommuner. Vissa har mycket låg skatt, andra har mycket hög skatt. Ska vi se bara här, Kristina Bossar. Korsnäs ungefär ligger i mitten. Får man fråga en kommunstyrelseordförande om skatten är tillräckligt hög eller är den för låg eller vad borde den vara?
Det är ju så där om jag svarar direkt härifrån Korsnäs så... Det är ju alltid problem med att få finansiärerna att gå ihop. Det är ofta så att för oss kommuner så är ju efterfrågan på vår service är ju oftast betydligt högre än vad vi liksom har råd att finansiera. Och vi har nog ett tryck på att höja skatterna i Korsnäs också. Men vi har nog bibehållit dem den här hösten åtminstone och tänker att vi ska se... Vi har ju hela den här coronasituationen nu också som påverkar våra skatteintäkter. Så det är lite osäkert med den här prognosen så här inför nästa år. Att var landar vi egentligen? Vi har den turen att vi har lite tidigare års överskott i balansen också. Så vi är inte direkt en kriskommun om vi får något sämre år mellan varven.
Mm. Det här, om vi tänker efter här och blundar lite så vet vi att det finns en bild av att vi talar om rika kommunerna i huvudstadsregionen och hur svårt det däremot är ute i landet. Men Sari Multala, du som är ordförande i stadsstyrelsen i Vanda, är du nöjd med Vandas skatteinkomster?
Nej, det kan jag inte säga, men det, hur vi ska korrigera det är inte genom att höja skatterna. Nästan tvärtom, att vi måste liksom också se på att till exempel Helsingfors och Espoo som vi, våra grannar har lägre inkomstbeskattning, kommunalbeskattning. Och om vi skulle höja vårt så tror inte det skulle liksom dra mera folk till oss som jobbar och har förmåga att betala skatter. Så därför måste man också tänka på liksom helheten. Och problemet är ju att vi har samma problem förstås när den de mindre kommunerna. Att vi har väldigt stor tillväxt hela tiden. Det kommer folk som kommer med, det kommer alltid... kuluja. Alltså, det kommer alltid kosta mera i början i alla fall än vad det kommer in pengarna. För att vi måste investera förstås till alla servicen. Och vi har hela tiden problem, speciellt i hälsovården. Att det finns till exempel för långa köerna att komma till vård.
Så det här att det är inte så enkelt att alla höginkomsttagare flyttar till Vanda och betalar skatt till Sari Multala och Vanda badar i pengar. Det är fel, kan man säga.
Ja, det är helt fel. Vi har faktiskt, det är en av våra största problem just för tillfället. Och det är inte bara beskattning, men att vi har bra, som man säger, att folk, vi har bra läge, att det finns mycket... arbetsplatser och det finns mycket, alltså vi har inte speciellt mycket äldre människor som behöver mycket service eller så vidare, men vi har brist på de som betalar mycket skatter, alltså de som också har stora inkomster, så därför har vi lite lägre inkomster än till exempel våra grannar Espoo, Helsingfors genomsnitt.
Ida Sulin, det här har ni säkert funderat på en och annan gång på kommunförbundet, det här att, alltså så här, att kommunerna har ju skyldighet att leverera till medborgarna tjänster och service här, som vi hörde Sari Moltala berätta på något sätt, och sen ändå så är förutsättningarna väldigt olika. Har ni någon plan för det?
Vi har väldigt svårt att göra en plan för det, men det är nog något vi funderar på, och precis som du säger så är det ju så att kommunerna har skyldigheter. Lagstadgade skyldigheter å ena sidan, alltså sånt som man måste stå till tjänst med, och det kostar ju. Vad ska man säga, så här liksom minutpris så kan ju vara lite liknande runt om i Finland, men sen alltså hur mycket service. Man kan tänka oss exempel just nu då Vanda har säkert, så det här sa, att man har stor inflyttning, man har mycket liksom ett liksom lägre medelålder, kanske mera barn, då behöver man kanske ett större servicetryck där på den sidan. Sen i andra kommuner å andra sidan så finns det kanske ett större tryck liksom på en annan typ av service. Och det är ju någonting som vi ser nu att med ändrade samhällsförhållanden i Finland så ökar ju också skillnaderna mellan kommunerna. Alltså kommunerna är inte allihop likadana, och förutom att man har liksom olika helt geografiska skillnader och liksom befolkningsmässiga skillnader, så ökar också helt liksom skillnaderna på det att hur den service så erbjuder kommunen, vilken mängd och hur den typ av service som måste kommunen erbjuda på grund av just vem det är som bor och hur den förutsättning man har i kommunen, så att skillnaden mellan kommunerna ökar.
Tendentiellt. Nu ska jag säga så också, sen är det så att kommunerna inte helt ställa på egna fötter, att på den egna skattekraften, utan vi har ett system med statsandelar där, så staten går in och kompenserar i viss mån att någon har väldigt åldrande befolkning i förhållande till skattekraften och så vidare, så att det balanseras. Men Kristina Bossar, är det här något som löser det, dina problem, de här att staten kommer in?
No, delvis så gör det ju det, och det ser man ju bra på den här grafen att om vi jämför hur mycket till exempel Korsnäs får skatteintäkter från egna skattesatser som vi fastställer, och jämför då vad vi får statsandelar, så får vi ju som har lägre skatter så får ju mer statsandelar då, för att vi ska kunna producera den här servicen. Men vi ligger ju liksom lite i efterhand, för att den här kompensationen kommer ju då inte samtidigt som den här skatteintäkten kommer, utan den släpar efter något. Och så är det ju det att vi kommer ju aldrig att komma upp liksom till den här 100%-nivån, för att utjämningen kompenserar inte 100%. Så att vi har en eftersläpning i tid, och så har vi också att vi kommer aldrig upp till den här fulla nivån vi kommuner som behöver den här kompletteringen. Så att vi får ju nog hela tiden kämpa med att få finanserna att gå ihop, så att säga, för att vi har samma skyldigheter i alla kommuner. Och jag tycker man har sett det väldigt tydligt här nu under det här coronaepidemin också, att det är ju liksom kommunerna som är där i frontlinjen och levererar den här servicen som medborgarna ska ha, så att säga, ute runt om i vårt land.
Det är ju faktiskt så att när staten ålägger kommunerna skyldigheter, alltså uppgifter som de måste ta på sig och utföra, så har staten förbundit sig att finansiera dem till 100%. Så när en ny uppgift kommer till kommunerna, så ska alltså staten också se till att kommunerna har finansiella möjligheter att utföra den uppgiften. Det är alla överens om. Det som man ofta brukar sen måste förhandla om, och där man sen kanske når kompromisser, men där alla inte är riktigt överens, är just det att hur mycket sen kostar en konkret uppgift. Det kan då vara, säg, en förlängd läroplikt. Där är vi på kommunsidan och statssidan lite av olika åsikter. Vad är den faktiska räkningen för det här?
Så det kan hända att staten säger, här får ni pengar för det här, och sen säger kommunerna, men hallå där, det kostar faktiskt mera. Ja.
Just det, och det hela tiden har varit om alla olika förnyelser som flera regeringar har gjort. Och jag måste erkänna att i början sa jag också att jo, men det här funkar ju på det sättet att om vi gör någon ny uppgift så ska staten ska ge pengarna, och det är tjänstemännen på kommunerna som oftast står lite skrattar och säger att det går aldrig så. Och nu den här förlängda lärarutbildningen är ju väldigt bra exempel på det, att räkningarna från kommunerna är ju väldigt mycket större än vad staten säger att vad kommer de att ha av pengarna. Och det kan leda till att, och sen om de inte har tillräckligt med pengar till exempel skolböckerna, så kommer antingen man har mycket sämre kvalitet och datorer också, eller sen måste man ta pengarna från någon annanstans. Så det är ju då liksom kvaliteten på utbildningen, och det vill till exempel inte jag att det skulle hända på det sättet.
Ett annat dilemma just med det här statens kompensation för olika uppgifter, så har vi ju sett under årens lopp att staten kompenserar enligt landets medeltal.
Mm, ja, precis.
Men det kostar ju väldigt olika på olika håll i vårt land, och vi har väldigt olika möjligheter för olika saker, så det gör att det känns nog som till exempel, jag tar ju på vår egen situation, att landsbygden, avfolkning, liksom sviktande befolkningstal, så känner man nog sig som att man är på den där förlorande sidan, att man hela tiden ligger under landets medeltal, då de här olika ersättningsgrunderna räknas ut från statligt håll. Så jag kan nog bara hålla med Ida Sulin där, att vi har nog kanske med kommunerna och staten lite olika uppfattning om vad saker och ting kostar.
Mm. Sari Multala, du sitter ju också i riksdagen. Är det här något som vet riksdagen om det här, att pengarna inte räcker ut i kommunerna?
Det är något vi diskuterar hela tiden. Till exempel nu när vi hör experterna om den här förlängda läroplikten i bildningsutskott, så det är ju en viktig synpunkt på det. Och det är ju, finns inte bara i den förnyelsen, utan alla som har med kommunernas uppgift att göra. Och det brukar vara så att alltid finns det någon liten skillnad mellan kommunernas beräkningar och statliga beräkningar. Ibland är de lite närmare på varandra, men sen problemet är ju just det här som vem sa det just före här med, att det finns ju olika kommuner, och någonstans kostar det mindre och någonstans kostar det mera. Och då kan det vara att på en kommun så räcker pengarna helt bra, men på ett annat ställe kommer det inte räcka.
Just det, jag tror det var Kristina Bossar som sa det där. Ja. Det här ska jag passa på att tipsa om, att ni som undrar hur det ser ut just i er kommun, man kan gå in på svenskayle.fi på hemsidan, och där finns en artikel där man kan gå och slå in sin egen kommun, eller för den delen vilken kommun som helst, och se hur den här skattekraften totalt ser ut, både alltså de egna skattepengarna och statsandelarna, och hur mycket man får så att säga tillsammans på svenska.yle.fi. Som sagt, det här, men att lite förbryllande ändå det här, alltså förutsättningarna är väldigt olika på olika håll i landet, och jag menar, om staten nu ger alla ett genomsnitt, är det som att vi alla får skor storlek 39 på något sätt, och sen får vi klara oss med det. Det låter ju, vad har ni i Korsnäs, vad har ni för så att säga, vad är era extra kostnader som ni inte får ihop?
Jag menar vad vi har för skonummer i Korsnäs.
Ja, ungefär.
Jag är ju känd för att ha stora fötter, så nej, men jag kan ta som ett exempel, till exempel vi var inne på undervisningen här. Mm-hmm. Så där fastställs ju då ett genomsnittligt elevpris, vad en elev kostar i medeltal i landet. Och det får kommunerna då som ersättning. Och vi matar ju in då varje höst hur många elever vi har, och så får vi lite extra om det är någon som har förlängd läroplikt, om det är någon som är handikapp eller någonting sånt som påverkar kostnaderna. Men vi får ju inte till exempel då som på landsbygden, där vi nog många gånger behöver ha långa elevskjutsar. Mm-hmm. Eleverna kanske har långa dagar. Vi behöver se till att de får mat, inte bara en skollunch. De kanske behöver mellanmål för att orka med en timme skolskjuts till skolan. Och så ska de orka vara där och så för att komma hem igen. Så det är väldigt mycket sånt som då styr hur våra faktiska kostnader ser ut för en elev. Så jag vet ju bara i våra grundskolor så inte har vi ju någon skola som klarar sig med det här enhetspriset per elev, utan det kostar mer helt enkelt. Och där finns det olika konkreta saker som påverkar runt om i landet på de här skolorna.
Mm.
Det här är ju någonting som vi har sett också när man tänker framåt i Finland. Nu håller man ju på med en ganska stor reform där man ska skapa så här nya enheter då som ska ta sån här ansvar för sociala hälsovården. Och där är det ju också tänkt att det är då en skola som ska passa för alla i Finland, förutom då huvudstadsregionen. Och det är helt på samma sätt tänkt där att alltså en lösning som ska passa för andra. Och det är klart att när man då där också ska då fundera på att hur mycket vården och socialvården ska kosta på olika områden, så räknar man ut just så här medeltal och så vidare. Och man sätter in koefficienter för tvåspråkighet och landsbygd och sånt här. Men ändå så blir det en kompromiss, och det blir ju ett medeltal som går igenom. Och där har vi ju från kommunförbundets sida starkt kritiserat det här. Det funkar inte så längre i Finland.
Mm.
I Finland så kommunerna blir, alltså de är så olika. De är så otroligt olika i sina förhållanden och förutsättningar, befolkningsunderlag, ekonomi, bakgrund, politiskt styre, allt möjligt. Och därför, det här att dra alla över en kam så är inte längre gångbart, utan man behöver ge utrymme i både reformer, i finansiella förutsättningar och också när man då tänker på vilka uppgifter man ger åt kommunerna. Så behöver man ge utrymme för så här lokala alltså att man beaktar de lokala förhållandena bättre helt enkelt.
Mm. Sari Multala, du berättade förut att just det här, den här utbyggnaden, ni gläder er åt en enorm inflyttning till Vanda, men samtidigt ställs det er för stora utmaningar, för att ni måste bygga ut skolor och vård och bostäder och hela infrastrukturen på något sätt. Är det så att hur får ni statsandelar som täcker, eller som åtminstone ska tänkta täcka era utgifter? Eller?
Det är som alla de här större städerna som växer, så vi är mycket mer beroende på hur vi får skattepengar än de här statsandelningar. Det är ju så att vi är egentligen en av de kommunerna som betalar alltså våra skattepengar till de andra. Att om man kollar på den liksom summan som per invånare som vi får från staten, så är det inte liksom, den räcker nu inte till, för vi har den här systemen där de här alltså städerna speciellt betalar till mindre kommunerna och men skattepengarna är det som vi borde liksom ha mer av, som man ska säga. Och det är nu inte lätt just i den här tiden, speciellt där man först och främst har den här coronavirus, och på Vanda har vi flygfältet där allt är ju liksom nästan helt stannat, och det är mycket alltså bolag runt omkring flygfältet som är beroende på att det finns sysselsättning där. Men sen problemet är också att nu planerar regeringen den här alltså sociala hälsovårdsreformen, som skulle göra oss mycket mer beroende på det här alltså som skulle ta liksom en väldigt stor del av våra skattepengar. Då blir vi lite som de andra kommunerna, att vi är mycket, mycket mer beroende av det som vi får från staten. Och jag tror att det som kommer vara en av de här problemen, att hur kommer vi ha råd med att liksom finansiera då allt det en växande stad behöver att finansiera. Inte bara skolor och dagvård, men också investeringar till exempel spår.
Mm. Men nu sa du då, Sari Multala, att ni är på väg att, eller ni borde sänka skatten ändå. Borde ni inte höja den om ni har för lite pengar?
Alltså det problemet är att om man höjer skatterna så den leder inte alltid till högre skattepengar. Det är ju det som är det här liksom problemet med tänkandet, att om man tänker på det sättet, så varför skulle vi inte bara liksom beskatta 50% eller så, om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså den har ju påverkan på hur människorna beter sig, och speciellt när det handlar om alltså pengarna av sysselsättningsbeskattning. Så då är det inte alltså jag ser på det sättet, att det är ju inte speciellt på Vanda, som redan har högre skatt än Helsingfors och Espoo, så är det inte någonting som vi borde göra på tillfället och inte ens i framtiden.
För att, så att, säga, för att få folk att bo kvar eller att flytta just till Vanda?
Först den, och man ska flytta till Vanda, stanna på Vanda, och sen också att sysselsättning och beskattning, att om man höjer den så det finns mera, alltså, och sen vi har ganska hög social skydd, så att de, liksom ja. den skillnaden får inte bli så stor, att man måste vara alltid löna sig att ta emot jobb.
Har du liknande bekymmer, Kristina Båsad?
Nej, men jag tänker som så att jag tycker det blir lite motsägelsefullt med Vanda nu. För å ena sidan så säger man att det är ett problem att man får så mycket inflyttning och hamnar att investera. Men å andra sidan så vill man inte höja skatterna, för då är man rädd att man ska hamna i en sämre situation. Så jag tycker att de kan höja skatterna, så slutar folk flytta dit och så kanske de kommer till Korsnäs istället.
Det funkar inte på det sättet.
Vi har ju det dilemma här att vi har 21,5% i kommunalskatt. Och vi ser ju att våra ungdomar som vi då har bidragit till utbildning och hälsovård under uppväxtåren och barndagvård, så de flyttar då till mer urbanare samhällen och kvar på landsbygden så lämnar då de äldre som behöver mycket vård, och vi har nog inte så besvärlig åldersstruktur, men vi har garanterat en sämre åldersstruktur än Vanda. Och det är ju så att då staten kommer in och finansierar för att kommunerna producerar den här servicen, så därför behöver vi det här utjämningssystemet också, för att vi kan inte skicka med en prislapp med våra ungdomar då de far till Helsingfors-trakten för att få bättre jobb och bättre betalt än vad vi har råd att betala i Korsnäs. Så, ja, det är lite olika lotter i våra
kommuner. Om det skulle bara funka så att om vi höjer skatterna så de skulle alla flytta till landbygden, så skulle det vara kanske lite enkelt. Men så funkar det ju inte. Och det varför folk hittar till städerna är inte bara alltså i Finland. Det är ju överallt i världen och har hänt väldigt snabbt under de senaste årtalen. Men problemet förstås är ju att det måste finnas arbete och framtids, liksom, att man ser sin framtid och man kan ha utbildning. Och jag ser också att man måste ha utbildningsmöjligheter överallt i Finland. Men det som kanske vi har inte pratat om som speciellt ett, jag säger inte problem, men det är ett utmaning på Vanda också, att vi har väldigt mycket folk som inte pratar svenska eller finska på sitt första språk. Och det kräver också extra resurser för att liksom, ha all den där service som de behöver. Och det är någonting som vi också drappar av lite på Vanda.
Vi har ju på kommunförbundet haft
samma sits, för att vi har i Korsnäs också ungefär 11% av vår befolkning som består av sådana som har annan bakgrund eller finska eller svenska. Så att, men det är vi jätteglada åt.
Vi har som sagt på kommunförbundet haft olika projekt där vi har gått igenom med framförallt de här kustkommunerna. Hur man ser på sin framtid. Och det är klart att alla kommuner så vill ju ha invånare. Man försöker ju alltså få en mera invånare och en befolkningstillväxt. Och då har man gjort analyser på vem det är man försöker nå och så vidare. Jag tror att många kanske också har liksom försöker nu nischa sig och brända sig och försöker nu hitta liksom nya sätt kanske att närma sig människor som har en möjlighet att flytta längre bort från de här huvudstadsregionen kanske framförallt. Men just i det här med invandring och så vidare, det är ju klart att Finland kommer ju att vara beroende av invandring som ett led i att stärka vår arbetsföra befolkning och därmed också skattebetalarna till kommunerna, det är helt klart. Och där tycker jag också när man ser exempelvis på sammansättningen av beslutsfattare i kommunerna idag så speglar det ju kanske inte riktigt den förhoppning vi har om att kunna då faktiskt också tillgodogöra oss den här invandringen som en del av ett liksom levande kommunalt samhälle. Och jag hoppas ju verkligen personligen på att under vårens kommunalval så ska vi kunna se också både att den här alltså nyinflyttade befolkningen röstar, men att också de finns uppställda som kandidater i kommunalvalet i vår. Det skulle jag vara glad över.
Det här, jag funderar på en sak när vi talar om det här med de statsandelarna, det vill säga staten delvis i alla fall kompenserar. För mig var det lite grann så att jag tänkte här, jaha, men betyder det att i viss mån så spelar den där alltså befolkningsstrukturen, det vill säga hur många man har i aktiv ålder, hur många äldre som, eller hur många som betalar mer i skatt eller sådana som betalar mindre i skatt, att det spelar, liksom, det vad ska jag säga, jämnas ut den där effekten, att egentligen är det inte lika bra så att säga att alla bor där de kan tjäna så mycket som möjligt och betalar in i det gemensamma systemet än att de hålls på olika ställen där de tjänar mindre bara för att de bor i en kommun längre bort från huvudstadsregionen. Vad tror ni om det?
Så pengar är ju inte allting här i livet. Och sen så är det ju faktiskt så att den här servicen, alltså det att du ger en vårdplats till person X, och det kostar ju olika i olika delar av landet. Det är inte, alltså i regioner där du har större volym så är det klart billigare än i regioner där transportsträckor och volymen är mindre. Där är det dyrare igen.
Mm.
Sen så kommer det personalfrågor och annat på där. Men, och sen så, som sagt, pengar är ju inte allting. Kommunen är mycket annat än bara ett ställe där du tjänar dina pengar. Och det ska man också komma ihåg.
Sen är det ju så att vi har ju under långa perioder alltid byggt upp liksom en servicenivå ut i våra kommuner. Mm. Och jag tänker att så där nationalekonomiskt så är det ju inte riktigt lönsamt att lämna ställen, servicepunkter tomma på stora delar av landet och sen bygga upp den på nytt i huvudstadsregionen. Att då är det ju liksom en förstöring av de här investeringarna och det kostar också samhället pengar så att säga. Så nu hör jag ju till den falangen som tycker att vi ska ha ett levande land i alla håll och kanter av vårt land.
Ja, jag håller med. Jag tror inte att liksom, inte, ingen av de här städerna som växer nu ganska hårt och fort så tänker att alla borde flytta till städerna. Tycker inte jag i alla fall. Men problemet är att vi kan egentligen inte välja det själv. Att vilka det är de som flyttar. Folk måste få välja själva. Och det är bara så att det finns mera olika möjligheter för till exempel att hitta arbete på huvudstadsregionen till exempel. Men sen problemet är att om vi inte till exempel skulle bygga mera bostäder hit så kommer att höjarna på att bo här höjas hela tiden. Och då kommer inte alla ha råd att bo här. Så det är ett dilemma som vi inte kan egentligen liksom lösa själva. Jag tror att det kommer, alltså man måste liksom lösa det på det sättet att det är också lockande att bo på andra ställena i Finland och liksom och hitta vad det finns där. Och sen kan staden förstås stöda det som man gör tillfället redan, att man till exempel har och olika möjligheter att skola sig eller. Och sen måste man också kolla att om det finns någonting annat man kan göra till exempel via vad heter det nu, elinkeinopolitik vad är det på svenska?
Men att, politik, väl.
Just det. Att det att man liksom kan bestämma att var vill människor bo, det är ju någonting jag tror inte, men om vi skulle vilja så vi kan inte göra det.
Mm.
Ida Sulli var ju lite inne på det här med att nischa sig och vi här i Korsnäs har ju sett det här som en möjlighet nu med den här ökande distansarbete. Och det har vi ju märkt att det är väldigt många som är ute på sina sommarstugor och distansjobbar därifrån och passar på nu. Och det är ju sånt som Korsnäs faktiskt kan erbjuda, liksom naturen, närheten till skog och mark. Man kan ännu här hos oss gå ut och plocka trattkantareller.
Så kan man göra på Vanda också.
Ta tillvara det här som naturen erbjuder. Så.
Du marknades för bra där.
Jag försöker mitt bästa, ja.
Jag tänkte ännu att ta ett steg tillbaka här, för att alltså när vi pratar om kommunernas framtid och om ekonomi och skatt och var folk bor, så är det ju jätteviktigt att komma ihåg att det läge som vi befinner oss i idag så är ju faktiskt inte normalt läge. Att allting som vi liksom nu tar i beaktande och det som vi säger så är ju faktiskt lite extraordinärt. Man ska komma ihåg att 2019, alltså för ett år sedan, innan vi kom in i den här coronakrisen, så hade kommunernas finansiella situation, den var liksom så dålig som den var då, så hade den inte varit någon gång tidigare. Alltså det var verkligt dåliga finanser för kommunerna. Sen så kom ett år med den här coronan, och nu ser vi ju då, alltså under året så har ju staten gått in med så här punktfinansiering, extra finansiering under året, som då har hjälpt kommunerna att hålla sin ekonomi flytande. På samma gång så ser vi ju att exempelvis de här stora dropperna i skatteintäkter som man har förutsåg under våren, så de blev inte så djupa som man tänkte sig. Och sen ser man ju också det att även om kommunerna klarar sig relativt väl nu tack vare de här kompensationerna från eller punktinsatserna från staten, så speciellt då de här samkommunerna, alltså sjukvårdsdistrikten och sånt, så har ju en svårare kurva än kommunerna. Och sen så ska vi ju inte komma ihåg att det trots allt är kommunalval på våren. Mm. Och om man jämför läget, alltså en så här intressant liten jämförelse man kan göra, så kan man ju jämföra med Åland. De hade ju sitt kommunalval förra året, så de har inte liksom en valvår att se fram emot. Och där höjer man ju skatteöre mycket mer flitigt än vad man gör här inne i riket.
Från låg nivå här dock lärt mig att de från har mycket låg nivå på Åland.
Jo. Men ändå.
Mm. Just det, vad säger ni, Sari Multala, kommunalvalet på kommande, är det här valfläsk att ni vill sänka nu och måste ni höja efteråt?
Alltså, vi kommer inte sänka skatterna, vi kommer att hålla det på där det är nu. Alltså, det är ju inte möjligt just för tillfället att sänka beskattningarna. Och tror inte det är i framtiden, men jag tycker nu att nog att man måste ju alltid komma ihåg att kommunalskatten, det betalar man om man får inkomster. Och det, liksom, det är ju samma om man höjer beskattningen på riket, och det här inkomstbeskattningen. Och det är ju också det att det är en liksom, det är inte progressivt på samma sätt än det här statliga inkomstskatten. Och de som tjänar inte så mycket pengar, de betalar liksom lika mycket proportionellt. Så jag tycker nog inte det är rättvist sätt att liksom försörja sig för servicen. Och den tycker jag nog inte. Men förstås, det kommer vara kommunerna redan nu här på landet som kommer att höja kommunalskatten. Men det är ju bara en liksom dålig cirkel, och man måste alltid gå den vägen. Man måste också kolla och granska på det, att är det verkligen så att kommunernas uppgifterna är just det som de borde vara, eller är det någonting som de har, till exempel hade den här begränsningen, att är det möjligt att vi skulle kunna gå tillbaka till det som var tidigare, att kommunerna har olika uppgifter. Jag vet inte vad ni tycker där i kommunförbundet om det här, men att det var nu en utredning om det här, att om man skulle kunna gå tillbaka till det, för det är det som vi har pratat om, att nu har alla samma uppgifter oberoende om man har till exempel 2000 invånare eller 200 000 invånare eller 600 000 invånare i en kommun.
Det vill säga som en tanke att man skulle helt enkelt utgå från hur mycket pengar man får in och sen får man se vad man kan.
Nej, det menar jag inte. Alltså, men att man skulle ha om man är för liten eller har för lite pengar, så då måste man till exempel samarbeta eller kan samarbeta. Man får samarbeta, man behöver inte ordna allt själv. Mm. Det är det jag menar mera.
Det är klart, som jag sa här tidigare så har vi ju hela tiden här nu sagt att regionerna och kommunerna, de blir allt mer olika, och för att lösningar ska nå framgång så måste finnas möjligheter till anpassning för lokala förhållandena i de lösningarna som man föreslår, så absolut.
Mm. Är det alltså systemet för stelbent idag för att...
Ja, tyvärr så brukar det ju inte. Vi samarbetar ju små kommuner väldigt, väldigt mycket idag. Vi samarbetar på skolan, vi samarbetar på hälsovården, vi hör till specialsjukvårdsförbund och räddningsväsende regionaliserades också. Tyvärr så har ju inte det här betytt några mindre kostnader för den lilla kommunen, utan tvärtom. Räddningsväsendets regionalisering här i Österbotten blev fruktansvärt mycket dyrare för vår del. Plus att vi nu då, efter att det är färdigt genomfört, så har vi inte någon ambulans mer i Korsnäs, utan närmaste ambulans finns i Malax eller Närpes. Så det är ju då kommer det här, via regionaliseringarna så kommer det sen sådana här begränsningar in som gör att du kan inte liksom göra de här flexibla lokala lösningar som man har haft, att man har kunnat ha ambulanspersonal på en vårdinrättning också i arbete och fylla på olika skift och det här andes, det har varit en vettig arbetsplats för de som har haft det, att nu ska det vara i dygnet runt jour och på stora enheter och då blir det dyrt också.
Det
är inte liksom enkelt heller bara att säga att slå ihop till större enheter så blir det billigare.
Sista,
för det blir inte.
Sista repliken här för Ida Surin, vår tid är knapp här.
Det är ett jättebra exempel just på det, att det blir ju inte lättare. Och jag tror också att man måste faktiskt börja fundera på det, att vad har vi råd med? Att har vi råd att upprätthålla all den service vi har idag, eller måste man bara träcka våra pengar?
Det får bli en öppen fråga här. Vi får återkomma i en annan sändning här i Slaget efter 12, därför att vår tid börjar ta slut. Jag säger tack så mycket här till Ida Sulin från Kommunförbundet. Tack så mycket Kristina Bossar som är kommundirektör i Korsnäs. Och tack så mycket Sari Multala som är ordförande i stadsstyrelsen i Vanda för att ni gav oss insikter i hur det fungerar i kommunerna. Själv heter jag Stefan Winiger och tackar för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.